Dagens gäst på radioplay.se.
Marika Karlsson, välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Nu sitter vi alltså med en mick här, så att vi, och du har precis briefat mig lite om hur man intervjuar när man har en mick.
Ja, eftersom du påstår att du inte kunde avbryta mig när man bara har en mikrofon, och då tyckte jag att det var bara att dra bort mikrofonen, så det är problemet löst.
Sen har du även synpunkter på min utrustning, och det menar jag inte när jag drar ner brallorna, utan att jag inte kom med en antenn på ryggen och stor väska.
Jag har i och för sig en åsikt om din utrustning även när du drar ner brallorna, men vi kan inte gå in på den just nu. Men jag var besviken över att du inte kom med en sån här väska med stor antenn där bakom huvudet, utan du kom med en sån här modern liten sak i en tygväska, fast en jätteful mikrofon.
Tycker att den är ful?
Ja, den är jätteful. Det ser ut som en sådär, en dildo för en
häst.
Nej, inte en häst. Du har ju ingen koll på någonting. Herregud. Och genast kom vi in i snuskämnet. Jag förstår inte. Det var jag som drog in oss själva där. Jag vet så mycket om ursäkt.
Du drog liksom den här penisfall och symbol. Ja.
Ja, men det började när du sa grej och dra ner brallorna. Och där liksom, då hookade jag på det. Så sen är det kört.
Hela den här muffen ser ut lite som ett ganska tätt könshår.
Så du har legat med svarta män. Det var intressant. Det var mer än vad jag visste.
Man har duschat en annan gång.
Ja, det brukar heta så. Det har jag också gjort.
Är det så att once man går white så går man inte tillbaka? Nej.
Nej, inte white. Once you go black, you never turn back.
Men jag tänkte om det var tvärtom. Om du har legat med en vit man.
Det kan aldrig bli tvärtom. Jag har testat olika varianter. Nej, det går. Man går till gärna något annat. Nej, jag skojar. Eller jag gör inte alls det. Eller kanske jag gör det.
Ja. Det är bra att blanda sött och surt, så att säga.
Ja, det tycker jag att man ska göra.
Men nu om vi ska prata om lite helt andra saker, eller helt andra är det inte, men en negers uppväxt.
apropå tätt könshår på mikrofon, ja, svarar jag.
Du har turnerat nu under hösten och våren med den. Du är inte helt klar med den ännu?
Nej, jag har en spelning kvar 31 juli i Stockholm, på Galärparken. Och sen är det liksom en paus just nu, men jag leker med tanken att ta upp den igen inför valet, eftersom det har blivit en ganska politisk föreställning som kommenterar vår samtid utifrån mitt perspektiv, mina glasögon. Och för den som inte känner till mig, så är jag då adopterad från Etiopien, kom till Sverige 1975, då var jag 2 år gammal. Och den här föreställningen handlar om min resa där, liksom, och hur jag tycker jag har blivit bemött från att vara den sockersöta, lilla, exotiska personen till att idag vara en belastning på det svenska samhället. Där folk tror att man är en samhällssnylterska som går på bidrag och inte har något jobb. Och jag ofta för att jag pratar väldigt bra svenska, eller att det finns en misstänksamhet kring mig och så vidare.
Jag har inte sett föreställningen, men jag lyssnar på ditt sommarprat. Finns det mycket av den storyn i föreställningen?
Nej, faktiskt inte. Jag vill separera dem som olika grejer. Sommarpratet handlar om min återresa till Etiopien, och den tas upp i föreställningen som en liten del. Föreställningen handlar om min tid här i Sverige. Det är fokus på det, liksom, från Småland till Skåne, kan man säga.
Men tycker du att föreställningen har utvecklats under tiden du har spelat den, så är du kanske alltid med en föreställning?
Absolut, den ser inte likadan ut som i början. I början var det tanken att det skulle vara en föreställning om mitt liv. Och sen så helt plötsligt så blev det politik, kan man säga. Därför att jag blev JK-anmäld för hets mot folkgrupp. Och det måste jag kommentera i föreställningen. Jag kommenterar också varför jag tar med ordet neger. Jag tycker det är konstigt att jag inte får lov att göra det när jag själv är svart. Jag förstår de som blir provocerade och upprörda över det. Samtidigt så måste vi ta upp saker på borden och inte tabubelägga sakerna. För då tycker jag att man åker riktigt åt ett riktigt farligt håll. Och sen har Sverigedemokraterna kommit in i vår riksdag, och det påverkar vårt samhälle och det påverkar min vardag på ett subtilt sätt. Rasismen idag är mycket subtilare än vad den var på 70-80-talet. Och det är sådana saker jag vill ta upp, så att föreställningen har blivit jättemycket förändrad. Den har blivit mycket längre och mycket mer politisk och mycket roligare faktiskt. Mycket tajtare, mycket bättre.
Men kan vi prata lite om det som du sa nu, att rasismen idag, eller fördomar mot invandrare kan man väl säga, eller om det kanske är samma sak, att den är, så att den är subtilare idag eller mer uttalad idag än på 60-70-talen?
60 vet jag inte, då var jag inte född, men mycket viktigt att säga detta. Nej, men jag menar så att när jag var liten så kunde folk säga liksom, åk hem din negojävel, rakt i ansiktet på en. Och det upplever inte jag att folk säger till mig rakt i ansiktet idag på samma sätt. Men däremot så är det en misstänksamhet. Det är blickar som är fyllda av hat. Det är att man, när jag letar lägenhet så får inte jag ett prospekt när jag kommer in. Min vita vän får alltid det. Man åker till en liten småstad och går och kollar en affär och jag är den enda kunden, så går expediten bredvid mig och kollar så jag inte ska sno, men låtsas plocka bland sakerna. Konduktören frågar mig om legitimation, inte någon annan. Lämnar jag fram en 500-sedel så kollas den väldigt noggrant, inte lika noggrant för personen bakom. Alltså de där sakerna. Jag får inte en lägenhet för att jag har den hudfärgen jag har och så vidare. Alltså den är mycket svårare att komma åt. Om jag då frågar konduktören varför kollar du bara lägg på mig, då får man alltid svara att nej, men det är bara en slumpmässig kontroll vi gör här.
Är det lätt att bli paranoid nästan?
Jag försöker inte bli det och inte vara det. Det är ju lätt, tycker jag, att ha på sig offerroket i så fall. Att man tror att varje negativ handling beror på min hudfärg. Det gäller ju att försöka separera de två. Vilket ibland kan vara lättare sagt än gjort. Men sen ibland så kan jag få det bekräftat. Det vill säga, jag sitter på tunnelbanan, hände för ett tag sedan. Jag och en kompis, den kompisen är vit, och jag får en blick. Och då så säger jag till min kompis, kolla den blicken. Och han blir helt så, shit, men det är inte klokt. Nej, men så är min vardag. Men då har jag det bara det. Alltså det är det enda jag kan få som ett bevis på att jag inte är helt kokobäng, utan den andra personen reagerar också på den blicken jag får, som är fylld av hat liksom.
Varför tror du att liksom SD har kommit in i riksdagen idag? Vad tror du att det beror på?
Det är ett missnöjesparti. Det beror ju på hur vårt samhälle ser ut, med en lågkonjunktur. Det beror på att när vi är missnöjda så är det så skönt att skylla på någon grupp. Då har man valt invandrarna och framförallt muslimerna. Att de förstör, att de kostar för oss skattebetalare och så vidare och så vidare. Och det är så lätt att hitta en syndabock, tror jag. Och ett vi och de perspektiv som finns hela tiden.
Man kan ju säga nästan att du föreläser om rasism, trots att du använder liksom komiken som språk. Är du aldrig rädd för att vara provocerande eller ta upp det här brännande ämnet rasism?
Nej, faktiskt inte. Därför att jag tycker det är mycket farligare att inte ta upp det. Alltså att man kväver det, att det blir... Jag tror att det har kvävts väldigt mycket därför Sverigedemokraterna finns här. För kollar man bakåt i historien rent politiskt, så invandrarfrågorna har man aldrig tagit upp i samband med valet. Det sopas alltid under mattan som att alla bara nej, men alla, det är inga problem i Sverige. Det är klart det finns problem. Då måste man ta upp dem. Och det är klart att jag blir behandlad på ett annorlunda sätt. Men om jag tar upp det och berättar om det och vi skrattar åt det, så är det så mycket viktigare än att jag skulle gå runt och bara nej, det kan man inte säga någonting om. Men jag kan inte berätta att den tanten var galen och tyckte att jag klarar kylan väldigt bra trots att jag är svart. Det är jätteroligt. Det måste man göra. Där det finns humor.
Men får du aldrig några liksom, du känner dig aldrig rädd rent för din liksom, person så att säga? Jag förstår att du, nu pratar du mer om det stora uppdraget du har, snarare än dig själv.
Ja, nej, jag känner mig inte rädd som person och jag har inte heller blivit hotad, så därför så är jag inte rädd. Därför att jag anser inte att jag är speciellt provocerande. Jag utgår bara från mig själv och vad jag har upplevt och varit med om. Så att och de personerna som jag är kritisk mot min föreställning, det vill säga en sverigedemokrat, de sitter ju förmodligen inte på min föreställning. Möjligtvis kan det sitta en person som kanske funderar på att rösta på Sverigedemokraterna och tycker de verkar ändå vara rätt så vettiga. Och de kanske går därifrån och tänker att jag kanske ska tänka ett varv till. Och då är jag ju mer än nöjd.
Jag tänkte faktiskt fråga dig, vet du mer i att du har så att säga omvänt någon? Eller man kan säga?
Nej, det vet jag inte alls med mig om att jag har. Och jag vill gärna tro det. Det känns ju bra, men det är... Oftast är det de som kommer och tittar på en sån här föreställning är redan på min sida, så att säga.
Ja. Hör du, om du inte skulle ha blivit komiker, vad hade du blivit då?
Jag vet faktiskt inte vad jag hade blivit. Mer än att jag hade pratat väldigt mycket oavsett var jag hade jobbat någonstans. Så att alla, du vet, när jag kom in i fikarummet så går alla. Det hade varit så, bara, nu kommer hon igen, jag pallar inte, hon pratar så mycket.
När insåg du att det var roligt?
Jag vet, jag har aldrig insett det.
Nej, men du har ändå utsålda shower. Du måste inse det nu.
Nej, men absolut. Jag tror att jag... Jag vet, jag har aldrig sett mig själv som rolig. Men jag har däremot sett mig själv som en centrummänniska. Den som har låtit ta plats. Och skämtat har jag gjort, men oftast utifrån mig själv. På samma sätt som jag gör idag. Jag tycker inte om den här humorn som är elak mot någon annan. När inte den personen är med på... Det är en sak om man har liksom... Att man driver med varandra, båda två eller... sällskapet är med på det. Men jag tycker inte om den så kallade elaka humor där man inte har gjort upp den överenskommelsen. Så att jag har väl insett med åren att ja, det funkar ju. Folk har ju skrattat som kommer och tittar. Och jag är ju jätteglad för det.
Men menar du att du nästan var förvånad första gången att folk skrattade åt dig?
Ja, först hade jag ett jättesjälvförtroende. Tänkte bara, jag är rolig. Och sen gick jag en kurs och insåg, nej, jag är inte rolig.
Men nyss sa du att du inte hade insett att du var rolig.
Nej, men jag, alltså, från början tänkte när man går en kurs i stå-up-komik som jag började. Då tror man ju att man kan vara rolig. Och gick den och så insåg jag att nej, jag var inte rolig. Och så ingick den här kursen att man skulle uppträda. Och då skrattade folk och då vet jag, tänkte jaha, ja, det kanske är så. Men många tror att vi komiker alltid har varit klassens clowner. Att man alltid har varit, tänk Robert Gustafsson som alltid som tidig sjuåring börjar göra en egen film, spela teater. Tvinga hela släkten att sitta ner och man är så här pajasen. Sån har ju inte jag varit.
Sån var jag, men jag blev inte komiker.
Nej, men du blev en radioman som går runt med en ful mikrofon. Och det ska man inte underskatta det heller.
Ja, apropå det, hur arbetar du själv med dina fördomar?
De jobbar jag med dagligen, tror jag. För att göra mig själv medveten om att jag har fördomar. Mängder av fördomar. Och de... ibland så skäms jag över mina egna tankar. Och då måste jag prata lite med mig själv. Har jag rätt att döma den människan så hårt? Ingen aning om den människans vardag och liv. Och jag tror att det är där man måste börja hos sig själv. Och inse att man är fördomsfull och rasistisk. Och när man har insett det så kan man börja jobba med det. Och så kanske man förhoppningsvis kan sprida något bättre till de nära, liksom, nästa generation som kommer. Så att jag inte sitter vid ett köksbord och säger att ja, du vet, de här jävla grekerna, va? Jag vet, men de kan inte hålla pengar. Det är somalierna, de ska vi inte prata om. De kan inte läsa en bok. Och... Det finns ju mycket sådana jargonger hemma hos folk. Och det tycker jag är livsfarligt.
Hör du, avslutningsvis då, innan batteriet tar slut i den här fula mikrofonen. Vad är det konstigaste du har ätit?
Det är konstigt, jag tror inte jag har ätit något. Jag har ätit strupe. Hackad strupe. Det var så äckligt så jag kan säga att det var inte kvar i min mage länge till sen.
Vem strupe var det?
Det var något stackars oxe, tror jag. Jag var i Etiopien och var sådär, jag bara, vad är det här för? De bara, you eat, very good, you eat, you try. Och sen förklarade man att det var så fint hackad strupe. Alltså när jag fick greppa gick in på toaletten och bara...
Okej, och då har vi ändå en tradition i Sverige med ganska mycket inälvsmat.
Jag tycker inte om det. Det är så äckligt. Och det har man även i Etiopien, mycket inälvsmat. Men alltså, nej.
Hör du, tack så mycket och lycka till med ditt första festivalgig ikväll. Är du nervös?
Ja, inte nervös, snarare laddad. Jag kommer bli nervös senare.
Är du alltid nervös?
Ja, det ska man vara.
Eller alltså inför varje gig? Inte att du går runt på ICA och skakar?
Du gör det också. Jag har en psykisk sjukdom också som vi kan ta ett annat program. Nej, men jag är alltid lite nervös. För det ska man vara, det är en laddning. Det har att göra med att man vill någonting. Är man inte nervös och slentrianmässig, då tror jag att man är lite farligt ute.
Lycka till, så ses vi senare. Ja. Ha det gott.
Samma, hej då!
Fler intervjuer hittar du på radioplay.se.